Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. För dig som förbereder dig på att utlägga kyrkoårets evangelietexter och för dig som förbereder dig på att lyssna på dem. För mer information besök gärna vår hemsida www.ffg.se. Idag får vi lyssna på Daniel Johansson. God lyssning.
Evangeliet för juldagen hämtar vi från Lukas kapitel 2, vers 1-20 varje årgång. Vi inleder med att kommentera översättningen av texten. Vers 1. Passan ten oikomenen. Oikomenen är ett particip i passivum av oikeo, att bo. Med artikel i femininum, som här är fallet, åsyftas antingen den bebodda världen eller det romerska imperiet med dess invånare. Den feminina artikeln syftar på hege, jorden. Vers 2. Haute apografe prote kan förstås på åtminstone fyra olika sätt, vilka också har konsekvenser för hur väl händelsen kan passas in i det som är känt från denna tid. Först, det demonstrativa pronomenet haute kan vara subjekt till egeneto. Detta var den första skattskrivningen. För det andra, haute apografe kan vara subjekt. Och prote är predikativt adjektiv. Denna skattskrivning var den första när Quirinius var landshövding och så vidare. För det tredje, haute apografe prote kan tillsammans vara subjekt. Denna första skattskrivning skedde när Quirinius var landshövding. Notera att substantivet saknar artikel. Det talar för alternativ 1. Ett substantiv som modifieras av ett pronomen har normalt bestämd artikel om det är subjekt. Men uppenbarligen har en del skrivare förstått det som alternativ 2, för i flera handskrifter lägger man till artikeln framför substantivet apografe. Denna läsart stöds också av Codex Sinaiticus och Codex Besai, som kastar om ordningen på egeneto och prote. En fjärde möjlig översättning är en variant på alternativ 2, där adjektivet prote tas i betydelsen främst. En betydelse som ordet har i till exempel Markus 12:28. Då blir betydelsen: denna skattskrivning blev främst eller viktigast när Quirinius var landshövding. Det vill säga, den utfärdades innan han blev landshövding, men den växte i betydelse sedan Quirinius tillträtt. En sådan översättning löser problemet med att vi från andra källor vet att Quirinius genomförde en stor skattskrivning år 6 efter Kristus, efter att Archelaus avsatts av romarna som regent i Judeen. En skattskrivning som Lukas också omnämner i Apostlagärningarna 5:37 som tes apografes, som skattskrivningen med bestämd artikel. Kejsar Augustus utfärdade skattskrivningar för hela sitt imperium vid åtminstone tre tillfällen: 28 före Kristus, 8 före Kristus och 14 efter Kristus. Men också många lokala skattskrivningar vars dokumentation sedan gått förlorad. Ett möjligt scenario är att Augustus utfärdade ett påbud om skattskrivning för hela imperiet år 8 före Kristus. Den genomfördes sannolikt inte överallt samtidigt, utan utsträckt över tid inom det vidsträckta imperiet och genom en rad regionala och lokala förordningar. Vers 2 fungerar som en parentes där Lukas i förbigående nämner att denna förordning ledde till den för judarna fatala skattskrivningen år 6 efter Kristus. Det blev nämligen uppror i Galileen. Den skattskrivning som ledde Josef till Betlehem var en tidigare lokal tillämpning av Augustus förordning år 8. Det finns stöd för en sådan tolkning i grammatiken då det verb som används om den övergripande förordningen i vers 1 apografestai och i vers 3 eporevonto och apografestai. De verben är alla presens med pågående betydelse. Medan de verb i vers 4 och 5 som beskriver Josefs agerande, anebe och apografestai, är aorister. I vers 4 finner vi att Josef är av Davids oikos och patria. Orden kan förstås som synonymer, men det är också möjligt att oikos hus är det vidare begreppet och att patria avser det mer specifika, nämligen den kungliga ätten. Översättningen av begreppet katalima i vers 7 är av stor betydelse för hur man förstår situationen i Betlehem när Jesus föds. Traditionellt har det översatts med härberge värdshus. Problemet med denna översättning är dels att Lukas använder ett annat ord, pandocheion, när det i Lukas 10:34 otvetydigt är frågan om ett värdshus. Dels att ordet har en annan betydelse när det används i Markus 14:14 och Lukas 22:11 om det rum i vilket Jesus firade påskmåltiden. Troligen avses det gästrum som ofta fanns på taket på ett hus. Den i julspel ofta framställda scenen med Josef och Maria som förtvivlat knackar på dörren till fulla värdshus har knappast stöd i texten. Vers 6 understryker med en presens infinitiv att de redan var på plats i Betlehem när verkarbetet satt igång. Egeneto de ento einai autos ekei. Det hände när de var där. Troligen bodde Josef och Maria i gästrummet i ett hus, men gästrummet var för lite för att föda i. Jesus föddes istället i vardagsrummet i husets första våning som angränsade till djurens avdelning. Han lades efter födelsen i den krubba som skilde människornas del ifrån djurens. Betydelsen av antropois evdokias, välviljans människor, i vers 14 är omstridd. Men de flesta anser nu att uttrycket återger ett judiskt sätt att säga det på vilka Guds välvilja eller välbehag vilar. Det handlar alltså inte om människors välvilja. Textvarianten i vilken Evdokia står i nominativ placerar detta i apposition till Eirene med betydelsen och på jorden frid i meningen välvilja bland människor. Men genitivformen har starkare stöd i handskrifterna. Betydelsen av vers 14 blir då ära till Gud i det högsta och på jorden frid bland människor på vilka Guds välbehag vilar. I vers 15 finner vi den hortativa konjunktiven dielthomen de heos. Verbet dierchomai är vanligt hos Lukas. När detta följs av heos, vilket det också gör tre gånger i apostlagärningarna, kommunicerar det en relativt lång resa. I vers 17 saknar gnorizo, att göra känt, ett direkt objekt. Så frågan blir vilka herdarna berättade för. Vers 18 antyder att de berättade för alla de mötte. Vers 19 att det var för Josef och Maria. Men med tanke på kung Herodes grymhet och att ett av hans palats, Herodium, låg 5 kilometer sydöst om Betlehem är det tveksamt om herdarna verkligen talade vitt och brett om vad de varit med om. Kanske man därför snarare ska förstå vers 18 som en referens till de som var i det hus där Maria och Josef bodde. Så till strukturen på julevangeliet. Den faller naturligt i tre större delar. Den första delen, vers 1-7, beskriver födelsen och anledningen till att den skedde i Betlehem. Den andra delen, vers 8-14, beskriver hur herdarna utanför Betlehem får reda på vad som sker. Och den tredje delen, vers 15-20, deras möte med den nyfödde och deras berättelse om vad ängeln uppenbarat för dem. Till sist ett par övergripande kommentarer. Kejsarens imperievida skattskrivning anger inte bara datum för Kristi födelse. Den ställer sannolikt också upp en medveten kontrast mellan Augustus och Messias. Kejsar Augustus hyllades som Guds son. Han betraktades som hela världens frälsare. Han var den som hade bringat fred till hela världen, Pax Romana, och han skröt över det. Augustus födelsedag firades som evangeliet, den goda nyheten om början till en ny värld. Augustus själv var evangeliet personifierat. Nyckelord som Herre, Frälsare, Guds son, evangelium, fred och frid var alltså bekanta för antikens folk, och man associerade dem med ingen mindre än kejsaren själv. Det är mot denna bakgrund Jesus föds i Davids stad, Betlehem, i imperiets östra utkant. En ängel förkunnar ett annat evangelium. Evangelium är budskapet inte om Augustus födelse utan om en judisk messias födelse. Han är den verkliga frälsaren, han är den sanna Herren och Guds son. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och det var en himmelsk här, inte den romerska, som proklamerade att den nyfödde bringar verklig fred till jorden. Men den efterlängtade judakungen föds så långt från glans man tänkas kan. Det står ingenstans att Josef och Maria var fattiga. Som snickare i Nasaret hade Josef det troligen hyfsat välställt. Ändå styr Gud det så att djurens foderkrubba blir kungens första bädd. Det är inte präster, skriftlärda eller rika som får höra ängens evangelium, utan föraktade herdar. Och det är de som i glädje skyndar sig till frälsaren. Det mottagande Messias ska få som vuxen möter redan under hans första dagar här på jorden.
Det är helt gratis att lyssna till vår podcast. Men vill du vara med och bidraga till FFGs verksamhet kan du ge en gåva på Swish till nummer 123-100-8457. Märk då gärna med FFG podcast. Eller besök vår hemsida www.ffg.se och se hur just du kan vara med och bidra.